Hej och välkomna till Avanza-podden. Där har varit ett lite längre uppehåll än vanligt. Vi ber om ursäkt för det, men vi får skylla på investerarresa och efterföljande jetlag. Men nu är vi tillbaka och tänkte gå igenom och köra en liten debrief av vad vi upplevde i Austin, Houston och New York när vi var iväg här om veckan.
Exakt, vi tycker att det är otroligt roligt att vara på de här investerarresorna. Det brukar komma ungefär en gång om året, har gjort historiskt, men nu har vi ju inte varit på någon investerarresa sedan 2019. Av förklarliga skäl, det är kul att åka ut i vida världen, se hur allting hänger ihop, lägga en extra pusselbit för att förstå världen lite bättre. Och vi älskar ju också att ta med den kunskapen hem och försöka sätta den i en kontext här i podden. Och dessutom nu när vi debriefar och liksom reflekterar lite grann kring vad vi har varit med om under den här veckan. Nu har vi ju varit hemma nästan en vecka, återhämtat oss. Det var rätt tufft. Det var väldigt intensivt. Men så har vi också med oss vår kära kollega Per Ståhl från Placera i podden. Per, jätteroligt att ha med dig.
Kul att vara här. Kul att res med er igen.
Ja, vi kanske ska berätta lite bara om resan. Det var alltså vi, några stycken från Avanza, som tillsammans med Placera och en rad fondbolag, Carnegie, Invesco och BlackRock, och ett antal private banking-kunder gjorde en resa till USA där vi besökte bolag och förvaltare. Och, ja, vi började i Austin, 2 dagar där, 2 dagar i Houston och sen 2 dagar i New York. Så att det var ett späckat schema och mycket information som passerade våra små huvuden och förhoppningsvis en del som stannade kvar som vi ska gå igenom nu och debriefa helt enkelt.
Mm. Vart ska vi börja? Jag tänker Austin kändes ju lite grann, både Austin och Houston är ju då Texas, och det kändes ju som en liten storstad. Och nu ska man ju komma ihåg att jag kommer från Boden. Jag tycker Stockholm var stort, nu har jag börjat tycka att Stockholm är lite mindre så. Men, och Austin kändes ju som en liten storstad i amerikanska mått mätt. Det var kanske där jag trivdes allra mest av de här tre städerna, Austin, Houston och New York då, i och med att man kände att det kändes lite mindre, lite mer gemytligt.
Ja, men visst gjorde det. Austin var ju, vad jag förstod, en lite speciell stad i Texas. Det är en universitetsstad, mycket uppbyggt kring universitetet. De har en väldigt ung befolkning, en stor inflytt, det är för sig Houston och hela Texas också, men en stor inflytt framförallt från Kalifornien. Och som sagt, det var en väldigt ung befolkning. Tesla har ju flyttat sitt huvudkontor dit, och det kanske lite... Det kändes ju som Austin kanske hade gått från att vara en hippiestad. De hade haft som slogan lite så här keep Austin weird, eller det var liksom en slogan, till att bli lite så här tech-mecka i då Texas och kanske liksom plocka en del business från det vi traditionellt sett placerar i Kalifornien. Då de har liksom, de hade ju, vad jag förstod det som, vi besökte ju handelskammaren där, ett ganska gynnsamt affärsklimat vill de ju lyfta fram. Det var ju väldigt låga bolagsskatter, extremt låga inkomstskatter och ja.
Jag tyckte det besöket var väldigt roligt att få lära sig mer om Austin och om Texas. Sen för oss investerare, om ett bolag vi investerar i som är noterat i USA finns i Austin eller i Los Angeles eller sådär, spelar kanske inte så stor roll, men han menade ju att anledningen till varför man kanske ville flytta till Austin här var ju också freedom, känslan av frihet. Och så tänkte jag så här, ja, fast bottom line så handlar det nog om de här skatterna som du pratar om, och att man fick väldigt mycket för pengarna, därför att omkostnaderna, levnadskostnaderna var väsentligt mycket lägre ju än i många andra delar av landet.
Ja, de hänvisade ju ofta till något cost of living index, liksom, hur mycket man fick för $100.
Så det kan ju vara lite känslan av freedom och ganska mycket, ja, och mycket känslan av att det är och var lite billigare där. Å andra sidan, Per, de sa ju det också när vi fick en liten guidad tur inför att vi skulle landa på hotellet, att inflyttningen var stor, det hände mycket, samtidigt så hade det också påverkat fastighetspriserna i ganska stor utsträckning redan. Så att de började väl känna effekten av att saker och ting började bli dyrare på grund av attraktionskraften, att fler flyttade in till Austin.
Ja, definitivt. Vi hade ju en taxichaufför som körde oss, och han kom, han är ju precis flyttade för 5 år sedan från Kalifornien. Dit. Men han sa att fastighetspriserna nu har börjat gå upp. Det var rejält billigt för 5 år sedan och nu är det inte rejält billigt längre. Om det ens är billigt, tror jag. Utan nu har det kommit fatt. Och lite de pratade om infrastrukturen var ju liksom eftersatt. Flygplatsen var för liten. Alla nätverk, bussar och sådana här kommunala, det låg man ju efter investeringsmässigt. Så det är klart, de hade ju växtverk. Men jätteintressant stad och just alla de här kluster som har blivit, tycker jag, inom förnybar energi som vi gjorde besök på, halvledare, där de är de ju väldigt stora faktiskt.
Ja, och i det här fallet då, Silicon Labs, det finns ju många...
Ja, då har den stora AMD. Ligger ju där bland annat då, som är en av de stora faktiskt underleverantörerna vid sidan av ASML till TSMC, som vi pratade om lite innan. Vi drog igång det hela då. Så jag menar, det finns ju väldigt mycket dynamik, tyckte jag.
Ja, och där sa vi ju, för vi gjorde ju ett antal företagsbesök i Texas då. Ett av dem var ju Silicon Labs, som är en producent av halvledare primärt med fokus på Internet of Things. Och där fick vi ju också skäl att prata om TSMC.
Ja.
För de var ju fabless. De har ju inga egna fabriker. De designar chippen och sen var det TSMC då som var med och hjälpte till att tillverka dem.
Ja, och han sa väl att det var i princip deras största liksom, intressent eller leverantör eller vad man ska säga, fabrikör av deras.
Han gillar ju dem jättemycket.
Han älskar dem. Han sa att enda problemet, och vilket tyvärr är ett ganska stort problem, det är den liksom geografiska oron och den, eller geopolitiska oron, att de har sina fabriker i Taiwan och att Kina är som en liksom ständigt hovrande hök där om man inte riktigt vet var det ska landa. Så att han sa ju indirekt att så här, vi kommer behöva fram till dess att TSMC har produktion i USA så kommer vi behöva diversifiera lite motvilligt.
Ja, och där hade de ju diversifierat även till Global Foundries som kom in till börsen för inte allt för länge sedan, och det där var ju AMD, eller Advanced Micro Devices tror jag att den kanske till och med heter på sajten, men alla säger väl AMD, huvudkonkurrenten till Intel som förut var en liten bråkdel av Intel. Och nu har sprungit väldigt, väldigt snabbt. Och Intel har ju haft det ganska tufft, om man så säger. Där avyttrar man ju avknoppade och särnoterade. Eller jag tror till och med man sålde. Och sen i slutändan så att säga så kom ganska nyligen då Global Foundries in på börsen. Men var ju tidigare AMDs del för just tillverkningen. Och där vet man pratade om det också då, att de tog en del av det hela. Det bolaget vi inte besökte, som jag tänker mig här kanske varit lite spännande, det är ju Texas Instruments. Och där känner man igen det kanske om man har haft en avancerad miniräknare. Men
jag
också...
har kvar min från gymnasiet.
Jag har också kvar min.
Ja, samma här faktiskt. Tror du eller ej, men den finns.
Ja, för de har ju också mer en sån här legacy-halvledare. Där oftast så pratar man nu om att man vill ha de absolut senaste, mest avancerade halvledarna. Jag köpte en ny dator här i januari. Då var det 5 nanometer. Alltså hur tätt man då kan packa transistorerna på halvledarna. Och man har sagt att man kan komma ner på till 3. Man vill ju komma ner så lite som möjligt. Packa så mycket transistorer som möjligt. Och sen har ju TSMC sagt att vi har teknologi för att kunna komma ner i 1 nanometer. Det var ett jättestort genombrott här om åren. Men när det kommer till Texas Instruments, då har de halvledare med över 130 nanometer. Tänk en gammal ramsned lada. Men man är ju inte starkare än den svagaste länken. För hur avancerad en elektrisk mackapär än är, så behövs det ingen jätteavancerad halvledare för att säga Stolis eller Johanna trycker på on-knappen, vänligen skicka in ström och starta mackapären. Och där har de liksom 30-åriga cykler på oftast de här halvledarna som är mest avancerade. Kommer ny iteration, en ny variant varje år, så de blir lite mer energieffektiva, vilket är jätteintressant för många, inte minst de som sitter på hyperscale data centers. Det är för att det här handlar ju om rätt stora besparingar i pengar. Och även att man är mera liksom energisnål. Det finns även liksom ett hållbarhetsaspekt i det hela. Men en sån där legacy node, där håller den kanske inte bara i 1 år och att man måste ta fram en ny, utan kan hålla i över 30 år deras äldsta. Det är lite imponerande. Men nu har jag eldat upp mig kring det här. Nu har jag svävat ut jättelänge. Vi besökte inte det här bolaget, så jag har liksom ingenting att säga om det.
Nej, men det var bra input.
någonting annat, någon annan intressant spaning innan vi lämnar Austin. Vi var ju och besökte FTC Solar också vid sidan av Silicon Labs. Har ni några spaningar där och berätta vad de gjorde för någonting?
Spaningen var ju att det var ett klassiskt IPO-case från det heta IPO-året 2021, tyckte jag. Fortfarande inte lönsamt, ett antal patent hävdar de kring teknologin. Som var väl egentligen fästen, de har fäst i marken till solpanelerna som gjorde att man behövde färre fästen, vilket gjorde att det blev billigare att anlägga den här solparken. Och sen var de här fästena väldigt smart byggda då. De hade ju mjukvara också där man optimerar solinstrålningen så att den här solpanelen då kan förflytta sig efter hur solen strålar för att få ut maximal energi från sin solpanel då. Det var hela caset, lät jättespännande men inte så lönsamt ännu och lite av det här IPO-hysterins signum lite känns det som olönsamt, ett jäkligt spännande ämne som då förnybar energi kom säkert till börsen alldeles för tidigt. Men det var jätteintressant vad det är, men man ser lite den här problematiken då, man har något som inte har blivit standard riktigt än. Det är något klurigt, det är något smart, det är något bra. Det låter väldigt bra på pappret. Det var kul att höra deras engagemang. Men man ser ju även där det långa cykler för att få igenom de här stora byggprojekten. Och
man, man är beroende fortfarande av solpaneler som levereras från Kina.
Ja, det tyckte jag var det stora då. De drabbas ju mycket av handelskriget nu då, att man inte får hit solpanelerna då. Och särskilt då handelskriget mellan USA och Kina då, att det har gjort begränsningar då. Så deras omsättning hade ju i princip nästan halverats, ja, under fjolåret.
Aktien kom in på börsen i april 2021 och sedan dess så har den tagit hissen ner i källan, ner 81%.
Ja. Nej, men det är intressant det ni säger, för jag liksom, jag ser verkligen liksom nyttan som bolaget bidrar med. Jag menar, det låter ju alldeles självklart när man tänker på det, att en solpanel ska kunna liksom vrida sig utifrån hur solen roterar så att man maximerar liksom träffytan så att säga. Så när solen roterar så roterar även solpanelen, så får man nytta av den under en längre period varje dag. Det låter ju helt självklart, men med det sagt så behöver det ju i det läget som bolaget befinner sig i just nu inte vara ett självklart börsbolag. De kanske här faktiskt hade, det är väl typ exemplet på sånt som, jag menar, de var ju inte så gamla. Jag kommer inte ihåg när bolaget grundades, men det var ju inte många år sedan. Och resan in på börsen gick ju hiskeligt snabbt, drivet av att vi levde under en period med minusräntor eller nollräntor och där kapital var gratis. Och, ja.
Investerarna skrek efter heta investeringar.
Ja, precis.
Och sen, särskilt genom förnybar energi, ja, som prioriterat området för många då.
Ja, och inte fel område på sätt och vis heller. Jag menar, det tillhör ju framtiden, men det är ju som vi har pratat om här i podden under många tillfällen, när det var som hetast. Det är ju klart att man kan inte förvänta sig att var det
januari 2021 stod det på topp.
Fördubbling.
Ja, då var det ju på topp. 2020 var ju kalasåret för den typen av bolag. Sen blev det lite tuffare.
Men det fortsatte i januari, kommer jag ihåg.
Ja, det fortsatte i januari 2021.
Galna inflöden till
sen
den där
blev
typen
det lite tuffare. Men sen var det väl lite revansch 2022 för många bolag. Mm.
Ja, och just det där att
lite skillnad ska sägas också på svenska bolag och amerikanska.
Jo, men så trenden kommer ju inte försvinna, snarare tvärtom. Men det är just att börsen och aktierna och inte sällan springer före, och att när det blir en sån där förälskelsefas
måste det bli en andningspaus.
Ja, en andningspaus, allt steg, och sen så måste det någonstans utkristallisera sig vilka bolag är de givna vinnarna. Mm. För det här är ju det som också är svårt för investerare, att vart ligger lönsamheten? Vart i värdekedjan? Jag tror att de flesta är överens om att vi behöver mer förnybar energi i energimixen. Men vart i ligger lönsamheten? Och det har väl jag förstått att det inte ligger i solcellspanelerna. För där tycker jag många bolag säger att nej, vi gör inte de här själva. Och det finns en teknologisk risk och de blir mer effektiva framåt och sådär också. Det är jättebra. Men vi vill inte ta den teknologiska risken. Nej, vi köper in dem från Kina. Vi gör det här, eller det här, eller det här. Oavsett om det nu är de här ställningarna som kan göra att solcellerna följer med solen på himlavalvet under dagen för att maximera liksom energifångsten från solen, eller om det är mjukvara eller vad det kan tänkas vara. Men solcellerna, det får någon annan göra. Och det här är det vi brottas med. Det är svårt att veta vart lönsamheten ligger. Men det här bolaget, 56 ägare på Avanza, jag vet inte om jag kände när jag kom därifrån att det här kändes solklart. Solklart, no pun intended.
Nej, inte för mig heller, vilket jag tyckte var lite synd, för jag var lite så här igar att men jag vill hitta ett för, i mina ögon oupptäckt ren energibolag så att säga. Men jag delar helt din mening, men mycket drivet av att så här, jag ser verkligen potentialen framåt. Inflation Reduction Act som vi pratade mycket om under resan, det kommer ju gynna precis det här bolaget eller ge dem än mer vind i seglen. Men så länge det här, så länge de inte kan redovisa, alltså så länge de inte kan bevisa lönsamhet, så är det inte så intressant för mig. Och så länge det här handelskriget mellan USA och Kina inte liksom verkar gå mot någon lösning utan snarare eskalerar, så är inte det min typ av investering.
Nej. Jag kom ju till frukosten en morgon och hade breaking news med mig. När jag kvällen innan hade gått förbi en snabbmatsrestaurang. Jag var inte in där. Jag spanade in för man vill ändå se kedjor som man inte har på hemmaplan och hur det ser ut sådär.
Panda?
Nej, Panda Express. Den har jag kär ner mig i. Det är 6 år sedan jag åt det senast. Jag var lite besviken. Men det här var Chick-fil-A. Och utanför den här Chick-fil-A som vi hade på andra sidan gatan från hotellet där vi bodde. Där såg jag en bil som släppte av lite folk. Och sen så såg jag ingen förare i den här bilen. Och sen helt plötsligt så pep den bara iväg. och jag blev lite tagen av det där. Jag förstod inte riktigt. Så att jag var lite seg på att få upp telefonen. Men han filmade lite grann och visade på frukosten efter att kolla. Det var en självkörande bil. Ja, jag tyckte vi sa okej, då. Det kanske det är, men vi kan inte riktigt se. Och sen var det en annan kväll, Per, när du och jag gjorde sorti lite tidigare. Vi var lite trötta. Mm. Vi är ju de två äldsta i poddstudion här. På vägen hem. Ja,
det var ju på marginalen, Niklas.
Ja, då gick... Tack, jag gillar den marginalen. Jag inkluderar mig också.
Ja, absolut.
Där gick vi förbi en korsning. Och vad tror ni kommer? Då kommer det en sån här bil. Vit, orange, cruise, getcruise.com. Som jag såg att nu jäderans, nu släpper jag inte den här utsikten. Den stod vid rödljusen. Jag tog fram telefonen, marscherade ut i korsningen, tog upp den där, filmade in, visade det finns ingen som sitter där. Och sen
tur att det var en självkörande bil som stannade för dig.
Ja, och sen har jag faktiskt lyssnat på det här. Nu på morgonen på vägen till jobbet så lyssnade jag på CNBC där man intervjuade en person från det här bolaget. Och de är majoritetsägda av General Motors och finns på ett antal olika ställen i USA och ska expandera till fler städer. Men det här var alltså rent självkörande bilar och det här verkar vara en trend som bubblar lite grann. Så att här skulle jag vilja säga i podden också, gå in på getcruise.com, titta på det här. Det är inte noterat, ska jag säga. Det är ju General Motors som är majoritetsägare, men det är ju som en brödsmula i bolaget så. Och det är för family, fools and friends, så att det går ju heller inte om man är på besök i USA att testa det här. Vi tänkte säga att hello, we are a very Swedish delegation. En investerare, så kan vi få åka, men så blev det ju inte. De hade säkert tackat nej. Men jag tyckte att det var väldigt spännande. Det kändes som att vi var lite early adopters bara genom att se det här.
De såg in i framtiden.
Ja. Vad tyckte ni?
Jo, men jag håller med. Vi såg den. Men om vi hoppar vidare till Houston så borde kanske inte det att titta in i framtiden.
Så nu har vi gått från Austin till Houston. Fortfarande Texas.
Men ligger vid kusten och är ett olje- och gasnav, får man väl säga, för vidare distribution av fossila bränslen.
Ja.
som man då tar från in i Texas. Permian Basin, som är en av världens största olje- och gasfyndigheter.
Om man lyssnar på amerikanska poddar eller lyssnat på eller läst amerikansk finansmedia, så har man hört Permian Basin otaliga gånger. Och man har kanske hört andra också, men när jag lyssnar på amerikanska poddar, i 99,9% av fallen så är det Permian Basin. Det måste vara för att det här området badar i olja och naturgas och flytande naturgas, vill säga nedkyld gas då. Det blir ju en biprodukt av oljeutvinningen, och vi såg ju såna här pump jacks också, de här pumparna som stod och pumpade upp. Vi såg en stranded asset, på riktigt en stranded asset, för det var den gjorde ingenting, den
pumpen slutade.
Den hade pumpat sin sista.
Den behövde mycket Viagra.
För länge sedan.
ja, exakt. Det behövde mycket. Ja. Men Per, här besökte vi ett antal bolag som du säger. Ja.
Inom midstreambolag då. Jag vet inte, vad tänker du, Johanna, som jobbar med hållbarhetsfrågor?
Var de här besökarna jobbiga? La de en extra pusselbit
eller tänkte
i din
du,
förståelse?
Okay, de här pysslar med naturgas. Naturgas är ändå mycket fräschare än olja.
Fossilgas, och det är inte fräschare än olja. Nej. Det är en myt som de har etablerat, som IPCC och alla slår kol på. Det var därför när jag ställde min fråga.
Slår kol på? Den var ju faktiskt bättre än Niklas.
Det är därför jag benämnde det fossilgas när jag ställde min fråga. De sa ju hela tiden natural gas. Men i EU har man ju nu beslutat om att det är, man ska inte säga natural gas, eller det är fossilgas. Men åter till din fråga. Jag tyckte att det var lite jobbigt att besöka Texas per se. Alltså för att de var, jag upplevde det alltså som att den här omställningen som måste göras, de har inte landat i det. Alltså det finns ingen vilja att ställa om. Hela liksom industrin är så uppbyggd, och framförallt då i Houston, kring olja, gas. Det är liksom connections mellan näringsliv, politiker, medborgare var så enormt stark, och alla hade ju någon slags ESG-slide i sina presentationer, men det kändes ju som riktig greenwashing. Alltså, ja, men vi skyfflar igen hålet när vi har lagt ner ett rör. Nej, men toppen liksom. Och det som jag liksom, det hade förväntat mig eller hoppats på, det kanske var en naiv förhoppning, för att ställa en fråga till ett gasbolag, deras affär är ju gas, det är deras produkt. Men då försökte jag ju ställa liksom, om man nu tänker att vi ska nå det vi vill med net zero och bara 1,5 grads uppvärmning, vilket vi inte kommer nå, men om vi nu då har ju inte gas någon plats i den världen. Och då kunde man ju tänka att de hade någon tanke kring hur de ska använda sin infrastruktur för carbon capture and storage teknik. Alltså att de hade liksom börjat se andra affärsmöjligheter, så som jag upplevt att många europeiska bolag gör. Att man börjar se så här, okej, men hur kan vi liksom make money och använda den kompetens vi har? Men det kanske är för naivt att tro. Det kanske är som många säger, att de som har liksom bilar, alltså fossil bensin- och dieselbilar, de har ett för mycket legacy i liksom hela den produktionskedjan, så de kommer aldrig bli, jag vet inte, men här de hade ju verkligen ingen tanke om hur de skulle utveckla sin affär i en mer hållbar riktning. De sa ju bara, we do gas. Det var ju kontentan av deras for now and forever.
Det var rätt straightforward ändå.
Jo, det var ju ärligt liksom.
Sen hade man bytt ut lite sån här maskiner som är med i processen och fått ner koldioxidavtrycket med 30%.
Ja, det är ju bara det är ju det direkta koldioxidavtrycket. Deras koldioxidavtryck kommer ju från användandet av deras produkt, men det sket de ju fullständigt i.
Men det
du säger här Per, med midstream också, bara för att få en förståelse för vad det här var för någonting, de här bolagen som vi besökte. Där var ju både Targa Resources och Enterprise Products Partners, och den förstnämnda har 10 ägare på Avanza. Johanna vill inte att det ska bli 11. Jag tror att det var en av kunderna som köpte när vi var där på plats. Men nåväl, här arbetar ju de med själva infrastrukturen. Bygger egentligen typ E4 mellan Permian Basin, där man tar upp olja och då gas, till anläggningar där man kyler ner den här så att det blir liquefied natural gas, LNG. Lägger det på tänker jag. Säkert lastbilar tar sig ut i runt om i USA, fartyg. Men även i båtar, fartyg för att ta det ut i vida världen. Och det här blev ju väldigt mycket en snackis under förra året också med energikrisen och hur Europa har målat in sig i ett hörn med beroendet av rysk olja och gas. Och det här som vi pratade varje vinter och men hela det allt vi matades av i fjol, där blev ju lite grann LNG också från USA lösningen.
Absolut.
Kortsiktigt, men sen var ju utmaningen att när alla fick kniven mot strupen så såg sig både europeiska bolag, kanske främst tysk industri och även hushåll, då såg de sig om att ja, det bästa sättet att få ner ett högt pris, det är väl kanske ett högt pris, så att man börjar känna, oj, nu svider det. Så här såg vi att konsumtionen föll, tror jag, 20% vecka efter vecka efter vecka i Tyskland. Och det här, vi är ju inte vana med det här i Sverige, därför att vi värmer inte upp våra kåkar med gas. Mm. Vi har oftast inte gasspis. Vi kanske har gasolbrännare på grillen på sommaren, om vi inte kör kol. Det lät inget bra, men det är så.
Johanna. Jag vet hur det är.
Vi grillar inte jättemycket. Och dessutom genererar de ju elektricitet också med gasen. Ja. Men det gör vi ju inte på hemmaplan. Men det här, kunde de ju skeppa det här. Sen var det ju problem också när det fanns vissa hamnar i Spanien som kunde ta emot den här gasen. Och de sa, vi är fulla, lagren är fulla. Nu måste vi bygga infrastruktur för att kunna ta emot det här. Men det är ju det de här bolagen gjorde. Det vill säga pipelines från Permian Basin, eller där man då tar upp olja och gas, till deras anläggning där de kylde ner och satte på lastbilar och båtar och så vidare. Och så där tog de ju en peng för den volymen som de transporterar så att säga. Trängselskatt i Stockholm, bra jämförelse kanske.
Ja.
Så att inte oljebolag eller gasbolag, utan liksom, ja, men, transport, logistik, infrastrukturen
däremellan. Mm. Absolut, men då
man är skyldig då också.
Ja, men jag tänker att man borde kunna tänka så här, hur kan vi använda vår infrastruktur på ett alternativt sätt? Inte nu eller nästa år, för jag är liksom inte helt tappad. Jag inser också att idag, imorgon, om 5 år kommer det finnas en efterfrågan på gas. Men om vi pratar om 20 år, och jag menar, bolag ska ju ha en långsiktig plan. Liksom. Det kanske de hade, bara att de inte ville berätta om det, men det jag vet inte. I don't know.
Nej, men jag tycker att det var intressant för att få den här extra pusselbiten, hur saker och ting hänger ihop. Men sen hade man ju också kanske velat bli lite mer inspirerad kring morgondagen också. Och där kan jag tycka att FTC Solar med de här byggställningarna inte levererade på det önskemålet. Och att de är lättare att installera och man behöver färre mantimmar och att man håller tillbaka kostnaden. Det var lite grann av deras edge sådär. Men ja, vi har i alla fall sett det. Och sen, det här var det också, vi var med på en bussresa med ett av de här bolagen då, Enterprise Products Partners, och det var ju kilometer efter kilometer efter kilometer av rör och enorma anläggningar. Jag tänker ett industriområde i Sverige gånger 100, och där varje liksom enhet kostade miljarder dollar, så det var tusentals miljarder dollar vi såg där. Och sen hittade jag en liten solcell och en gånger en meter. Jag hittade en rosa bajamaja på området och en kompressor från Atlas Copco.
Just det, den hittade du.
Men såg du inte det var några Husqvarna grejer också?
Nej, de missade jag.
Kanske inte där. Vart 17 var det jag såg Husqvarna?
Det var gräsklippan du tänker på.
Så då blir man lite stolt.
Ja, men det var någonstans, eller var det att de hade... Nej, det var nog bara en skylt när vi åkte buss från Austin till Houston längs med motorväg. Det var ju bara motorväg överallt. Så var det liksom som att det var en affär eller en fabrik eller whatever. Det var hela stor skylt längs med motorvägen.
Mm-hmm. För det sa de också på bussresan att, från det ena till andra, att Warren Buffett också ägde en del där vi var i närheten och tittade. Jag tror att det var via Occidental Petroleum. Men tyckte ni att det var häftigt att se de här stora enorma anläggningarna? Jag tänker, det är väl lite det man vill åt när man är iväg så här. Inte bara number crunching, ett kontorslandskap, en PowerPoint-presentation. Lite Kalle chokladfabriken.
Det måste jag ju, även jag, säga. Alltså, det är klart att det var något man inte har sett förut, de här enorma olje...
Rörkonstellationerna. Ja. Det var mycket rör. Mm.
Ja, men det var väldigt lite folk som arbetade där.
Det var enormt lite folk.
Ja, sett till vilka värden som... och hemskt kanske, eller ja, påfallande, så var ju alla som jobbade där, eller alla som vi såg från bussen när vi åkte runt, såg ut att ha typ mexikanskt ursprung eller så. Så det kändes som en väldigt tydlig uppdelning, medan alla management vi träffade var ja, inte det.
Men de hade väldigt höga löner. Vi frågade.
Mm.
De var enormt höga på de som jobbade på produktionsanläggningen. Så med tanke på utbildning, det var ju så här $70,000 om året i årsinkomst. Så det var, de var hyggligt välavlönade vad jag förstod, även med amerikanska mått mätt. Men det krävdes väldigt lite folk. Ja. Det var ju 27-4 anläggningar ju, som det hela tiden. Men jag tror att de kunde köra det med 6-7 personer.
Ja, han sa ju det. Han bara, om ni kommer hit en söndag, så är många ni 6 personer.
Men det var ju också med vårdpersonal så, vilket har krävts enormt mycket av naturligtvis under pandemin. Men där de sa också, på tal om inflation och behöva kriga om löner, att en sjuksköterska hade fått upp lönen 3 gånger. Det var ju, jag tror det var närmare 2 miljoner motsvarande svenska kronor. Så då kan ni ju tänka er, när jag var på Chipotle och fick betala 170 kronor för den där lunchen som inte var jättemycket att hänga i granen. Det är okej. Okay. Aktiekursen har varit fantastisk sen botten 2015 efter E. coli-utbrottet, när ni tankade rakt ner om man hade vågat köpa på sig då. Annualiserat, fantastiskt så. Men det sved i plånkan att betala 170 spänn för liksom snabb mat på lunchen. Men det reagerade jag verkligen på. Inte yrket så, utan snarare så att 3 gånger högre, och att det var miljontals kronor i lön.
Ja, det var. Men det var ju helt sanslösa priser generellt sett.
Alltså inflationen har man ju sett att den... Vi var ju där för 3 år sedan. Ja. Och det var enormt mycket dyrt. Inte bara växelkursmässigt, utan allt från kaffe till vad som helst var ju... Kändes som det var dubbelt så dyrt.
Ett annat bolag som vi också träffade, men i kontorslandskapsmiljö då, var ju Lionel Basell, som var ett bolag som presenterades av en svensk person, Torkel Rehman. Och Rehman då känner man nog igen från våran plattform. Det finns ju ett fondbolag, en fond.
Rehman Healthcare.
Hedgefond inom healthcare, precis, som heter det. Och det var tydligen en av bröderna i familjen då. Och han sa att vi är världens mest okända kemibolag, och de var det näst största i USA då. Så det här var ett bolag som jag inte kände till sedan tidigare, och det är alltid lite kul när man får lite nya bekantskaper.
Mm, det var superspännande. Han pratade ju, Torkel då, om deras lösning på att
återvinning av plast.
Återvinning av plastpåsar liksom av återvunnet material.
Producera
plast av återvunnen plast, vad man ska säga. Och det var ju superspännande att höra. Sen så är det ju så här, det var ju en väldigt liten del av hela Lionel Basell idag, men förhoppningsvis en större del i framtiden.
186 ägare också.
Men de var ju ändå väldigt aktiva och trodde väldigt mycket på det och pratade ju ändå
ur en business perspektiv
att de gör det här, de skulle anlägga för kunderna, bara kräva det. Coca-Cola var ju en med de här PET-flaskorna då, som ville ha förnyelsebar
plast
eller återvunnen
cirkulär liksom.
Cirkulär plast, och även biltillverkare, för de hade ju mycket biltillverkare bland kunderna, började även efterfråga det här.
Det måste ju vara helt rätt väg. Alltså när man låter, eller ibland behöver man ju andra vägar också, men just det där att de såg affärsmöjligheterna i det, att bli bäst på det.
Jag tror
och att man då, vad var det han sa, på en bil, om du har liksom återvunnen plast, det gör bilen 3 kronor dyr. Alltså det blir liksom inga, ja det är lite dyrare plast, men vad slår ut det på hela prisens, bilens kostnad, så är det en promille i ökning.
Ja, och jag tror att det här bolaget är lite grann att jämföra med Hexpol i Sverige, som är en avknoppning och särnotering från Hexagon 2008. Jag tror att de är inne lite grann på samma område. Och där sa man ju också att just det här med återvunnen plast, där finns det ju regulatoriska krav också som kommer framåt även i Europa då, som säger hur stor del av en PET-flaska som ska vara återvunnen plast kontra hur mycket som får vara virgin plastic då, alltså ny plast så att säga. Så att det här är ju, tänker jag, det här är ju något som du kan bättre än mig.
Nej, men alltså, det är ju krav, och de blir ju hårdare. Cirkulär ekonomi är ju en del av EU:s gröna giv, så att
Ja, och det är just det som är trevligt med bolag också som har den regulatoriska medvinden, att det kommer krav som, det är inte nice to have utan det är mer av need to have. Och här hade de ju en liten kuriosa då. De gjorde ju plast. Man kunde, ja, den här processen som de använde kunde man göra på två olika sätt. Och på ett sätt, då luktade det lite grann om plasten. Och de levererade ju plast till Samsonite. Så där var det ju en av oss nu, ja, det är väl flera som har Samsonite-väskor, det hade jag också, men i tyg och inte i plast. Så, som var tvungen att gå hem till hotellrummet och lukta på sin resväska om det skulle lukta. För han sa ju det, att vi levererar plasten till Samsonite då. Mm.
Ja, jag tror inte det luktar min längre, 10 år efter att jag köpte den.
Nej, och jag menar här i Houston, Lionel Basell, och sen det var ju tillsammans med förvaltare då, väldigt härliga förvaltare ska sägas, från Invesco. Ja. Och de tyckte ju att svenska fastighetsmarknaden var lite jobbig, där de sa att...
Lite.
De var väldigt... Och det här ska också sägas att det här var till och med före nu, den här senaste turbulensen vi har sett i marknaden senaste dagarna efter att vi har kommit hem. Men där påpekade ju de att belåningsgraden här och var är över 50, kanske nära 60 på sina håll. Och att den stiger ju om det är så att vi får se större nedskrivningar av fastighetsvärden. Det är vad det är. Det jag reagerade lite grann på, det är ju att han sa att här i USA är de genomsnittliga belåningsgraden på 33%. Man har liksom vant sig i Sverige om att, ja, förut en gång i tiden var det 70, kanske där någonstans. Vi lärde oss av finans- och fastighetskrisen på 90-talet, nu ska det vara lägre. Belåningsgraden har sjunkit över tid, men fortfarande skyhöga i en amerikanares ögon. Så det första jag tänker på är, hur får man ju en schysst rentabilitet på det ena kapitalet när belåningsgraden är så pass låg? Men samtidigt så verkar ju det kanske vara det mer sunda och det mer normala ute i vida världen, att det är vi som är onormala, om man så säger. Hur var eran spaning? Han var ju inte alls pigg på svenska börsen, svenska fastigheter, trots att vi har en väldigt svag krona.
Nej, men jag tycker hela det här bara, alltså belåningsgraden säger väl ganska mycket om att vi har levt i en annan verklighet än övriga världen. Så att jag kan ändå verkligen köpa det han sa. Sen så var han ju väldigt inriktad på just fastigheter och att svenska fastighetsmarknaden har varit lite överhettad, eller inte så lite. Det känns ju som en ganska lågt hängande frukt att plocka. Därmed inte sagt att övriga svenska bolag inte liksom har bra produkter och tjänster och är lönsamma. Så jag tycker kanske att kopplingen svensk fastighetsmarknad, börsen som helhet, inte riktigt håller. För det är inte så att svenska bolag bara säljer på en svensk marknad.
Exakt. Och vi frågade ju också de här förvaltarna vad de gjorde med sina helikopterpengar. Kommer ni ihåg vad de svarade?
Jag kommer inte ihåg. Jag kommer att vi ställer för... De sa spara, va? Nej.
Ja,
Nej, det var något lite.
Många hade sparat och hade fortfarande kvar torrt krut i ladorna, vilket är lite jobbigt. När de pengarna är slut så kommer det förmodligen få en större påverkan på den amerikanska inflationen. Nu fick vi ju siffror här i veckan också som visade att inflationen i USA nu sjönk tillbaka. Alltså bromsade in inflationstakten för 10:e månaden i rad och kom in på 4,9%. Skönt! Där är det länge sedan vi såg piken. Vi hoppas ju att vi har sett det även nu i Sverige. Mycket tyder på att det är rakt ner i källan. Och det de sa där, förutom att man hade sparat mycket, så var det på hus och pelotoncyklar. Träningscyklar.
Just ja, det kan de ju behöva.
Men vi frågade de här förvaltarna också om det fanns någon parallell till 1947 efter kriget, när man hade haft priskontroller och en utbudschock och ett uppdämpt konsumtionsbehov, där inflationen i USA steg till över 20% och sen föll den rakt ner i källan med en deflation på någonstans 5%. Och vi har ju inte haft priskontroller på det sättet, men vi har ju haft en supply shock eller utbudschock med försörjningskedjor, komponentbrist, halvledare, det har varit svindyrt med frakter, och det räckte med ett fall av covid i Kina för att man skulle stänga en hel hamn. Och så har vi haft pent up demand. Det är ju det vi nu ser också, med att nu har vi inte kunnat resa på 2-3 år med familjen. Våra äldre har blivit äldre. Resorna har blivit 20% dyrare. Äsch, strunt samma. Nu åker vi.
Mm. Jo.
Så att 2 av 3 faktorer har vi ju, rimmar ju med 1947. Det tyckte ju de också. De sa, vi tror att det här kommer falla tillbaka ganska rejält. Men inte just nu.
Inte just nu, inte 1 år, inte, men pratar vi 10 år, absolut. Inte så mycket tröst för de som sitter med för höga bolån just nu. Men lyft blicken.
Mm.
Till New York till exempel.
Och där landade vi ju på torsdagen. Vi åkte på den här resan på lördagen. Nu är vi på torsdagen. Vi är i New York. Vi brukar ju mellanlanda där på de investerarresorna som går till Amerikat. Vad har vi för spaningar därifrån? Där var det ju BlackRock direkt när vi landade. Förutom när vi satt i bilkö i 50-11 000 år. Mm.
Ja, apropå det så var ju en spaning att alla New Yorkers, inte alla men många, hade köpt bil under pandemin, vilket gjorde att trafiksituationen gick från bedrövlig till totalt haveri i New York, enligt en taxichaufför som jag åkte med. Han sa, rush hour brukar börja vid 16, nu börjar vi 14. Det är hemskt. Det går inte.
Nej, men det funkar inte. Nej.
Och vi satt ju i den där bilkön när vi var ute på Prince, eller först från flygplatsen, och sen satt vi dagen efter när vi hade varit på Princeton. Men spaningar från New York. Jo, men spaningar. Vi träffade ju ett antal BlackRock-strateger och förvaltare, och där var det väl framförallt han makrokillen. Han var ju också lite det här, räntorna kommer vara högre ett bra tag till. Det kommer bli någon form av liksom, det går inte, en soft landing är en utopi. Man kommer inte kunna reda ut det här med att liksom relativt snabbt sänka räntorna och att ekonomin, alltså inflationen, går ner mot 2 och att ekonomin blomstrar. Det finns en trade-off där som man inte kan bortse från. Och den trade-offen kanske blir så tuff att Fed inte kommer kunna strama åt i den mån de borde om de vill komma ner till 2% snabbt. För det kommer ge den liksom reala ekonomin för mycket stryk och hushållen för mycket stryk. Så att inflationen och ja, ungefär den här räntenivån, kanske inte jättemycket högre, men det är en dröm att tro att det ska bli några snabba räntesänkningar.
Och den här strategen hette ju Kurt Raymond.
Och var musiker också.
Och var musiker och hade dessutom skrivit låtar inspirerade av börsen.
Ja, han var en riktig karaktär.
Ja, så då får man R-E-I-man, Rayman. Får man
inte
väl...
Rayman.
Nej, inte Rayman. Får man söka på den så får man...
Spotify
får man lyssna på de låtarna inspirerade av börsen då. Vad kan vi tänka? Run to the Hills kanske man känner ibland. Och det är väl lite grann också det budgetstupet nu möjligtvis. It's the final countdown innan börsstängningen och så vidare och så vidare. Mm. Vad kände du där, Per? Kände du att de var deppiga?
De är för mörka. Ja, men det där blir aldrig rätt. Jag tänker på det. Alltså makroekonomer, jag har jobbat så himla länge. Och de här profetierna om att det är oundvikligt med recession och jag har aldrig upplevt att det har hänt, men jag har ju hört det 1000 gånger, så jag är tveksam här. Och de,
hoppas du har rätt.
Fed kommer driva det på 3% inflation, det kommer alla centralbanker röra. 2% säger man, 3% driver man på, så ja, vi får se. Men det var lite väl mörkt tyckte jag faktiskt, men det kanske bara är min... För många gillar ju det när vi lyssnade på det. Jag tyckte att det var lite sådär, ja.
Han tog ju också upp lite... Sen ville han ju inte utveckla det, men han nämnde ju någonting här för mig om svenska fastighetsmarknaden, och sen ville han inte utveckla sin bild på Sverige.
BlackRock är ju jättestora investerare, så jag tror att det var det jag skulle säga. De är liksom bland oss, de är ju tio topp på alla fastighetsbolag.
Ja, Stockholmsbörsen så är de väl efter Investor.
Ja.
Så att...
Och Investor har inga fastigheter, nej, men då har BlackRock, för ja, de har alla fastighetsbolag.
Ja, precis, de har inte ens
det är ju skillnaden själv. Liksom.
Nej, det är klart att de har en syn, men ofta när man är på de här resorna så har de ju en officiell syn som är liksom arbetad. De har tagit fram en presentation som de använder i många olika sammanhang. Alltså de har men lite mer ovillig att liksom utveckla tankarna fritt framför en extern grupp som ju vi ändå var. Mm. Men det kändes ju inte som han var superpositiv. Alltså om han var lite mörk generellt så var han ju ännu mer dyster syn på Sverige.
Det var Black Rock. Mm. Ja. Black Rock. Men och där får man väl också säga att jag menar, jag ser det där i flödet ganska mycket att man säger givet de här omständigheterna som vi nu ser så har det aldrig hänt att vi inte har fått en recession.
Jo, men det är klart vi har fått. Vi fick det i Sverige på 90-talet och det var ju bedrövligt och även 2008 och allt det här. Så de kommer ju, de får ju rätt emellanåt, men det är ganska ofta att...
Men det jag tänker där, jag menar, i Sverige så hade vi det jättetufft under coronakraschen. Men bortsett från det så förra gången vi hade en recession i Sverige var 2012. Och här var det också rätt stökigt. 2011 är ju ett år man gärna, man får lite, det kryper i kroppen lite grann, därför att det som hände 2011 var att Standard & Poor's sänkte USA:s kreditbetyg och amerikanska börsen föll 15% på 2 veckor. Nu är ju situationen ganska låst i USA, men att USA skulle defaulta, det är ju ingen riktigt som vill det, men ingen vill ju heller tumma på sina krav då, så att säga. Men tittar vi på svenska börsen, recession 2012, börsen vek ner 2011, då var vi ner 29,5%. Det tog vi ju redan i fjol. Sen kan man ju också säga att i USA så hade vi ju en teknisk recession. Vi hade 2 på varandra påföljande kvartal med negativ BNP-tillväxt. Men National Bureau of Economic Research sa att det här är inte en recession, för att den är inte bredbaserad i amerikansk ekonomi och arbetsmarknaden är alldeles för stark. Och jag köper det. Ingenting har varit normalt under pandemin. Men rent tekniskt så har vi ju faktiskt sett 2 på varandra påföljande kvartal med negativ BNP-tillväxt. Alltså det är ju kanske inte en hel recession, men det kanske är en mini-recession.
Ja, nej, men så är det ju. Men man...
Lek med ord, semantik. Eller, ja. Jag fattar att det är viktigt, speciellt för de som sitter med det här. Det är ju såklart att det är jätteviktigt. Så. Men okej, inte en hel recession, men samtidigt vi var väl ganska nära på något sätt beroende på hur man väljer att se på det rent filosofiskt.
Ja, nej, jag håller helt med.
En sak jag bara vill säga med en förvaltare från Invesco då också, det var att David hette han. Han sa att det är riktigt tufft på fastighetssidan. Det är riktigt jäkla mörkt, sa han. Det är riktigt, riktigt mörkt. De hade investerat i ett landmärke i en stor fastighet och han sa att vi har varit tvungna att ha en enorm nedskrivning. Om det skulle suna till på fastighetsmarknaden så var det ingen som hade kunnat drömma om att det skulle ske på det här landmärket. Nu har vi en vakansgrad på 30%. Av de 70% som fortfarande är belagda så är det 50% av personalstyrkan som ens är på plats. Och han sa det ännu värre. Han sa jag har bott i över 20 år i New York tidigare. Och han sa, då pendlade jag i över 3,5 timmar per dag. Han sa det var inga konstigheter. Det gjorde man. För mig så kryper det i kroppen. Jag förstår att work from home är på riktigt. Och då kan man ju tänka så här, men sitt inte i en bilkö och ta den lokala kommunala trafiken.
Icke befintliga.
Ja, för mig, om jag tar buss och tunnelbana, då är jag på jobbet på 20 minuter. Om jag sätter mig på cykeln, då är jag på jobbet på 23 minuter. Vi var på en tidigare investerarresa 2019 i USA och då träffade vi Skanska och vi fick titta på Penn Station och ha på oss hjälmar och gå runt och titta de flesta av oss. Förlåt Johanna. Ni hade
inte långbyxor. Man var tvungen att ha långbyxor för att få gå in.
Förlåt kära vän. Och där så fick vi se en bild hur det såg ut på Penn Station under rush hour. Det här var 700 000 människor som passerade här per dag. Det var dimensionerat för 200 000. Även om man inte tar bilen, det var kaos ändå.
Ja, nej, det
är liksom, New York i all ära, men trafiken, det går inte.
Nej, och den här tunneln de hade försökt få till mellan New York och New Jersey, alltså den utbyggda i flera års tid, men det bara satte stopp och det fanns inte finansiering och sådär. Så nej, det är ett u-land vad gäller alltså kommunal eller infrastruktur, public transportation. Så, på så sätt är det ju skönt att vi bor i Sverige och Stockholm där vi har lite fungerande public transportation, även om det finns anledning att förbättra även den. Men det var ju lite våra tankar kring investerarresan. Niklas, du och jag kommer ju säkerligen i podden att fortsätta att liksom fylla på med vad vi har upplevt och tankar vi har fått när vi har marinerat dem lite ytterligare.
Exakt. Och det absolut sista nu jag bara ska säga med Invesco, det var att vi hade en förvaltare som var deep value. Deep value. Och där frågade vi också om en techbolagen. Det är hög lönsamhet,
det är value,
det är låg skuldsättning, det är bra kassaflöde och det är hyggliga värderingar. Är inte tech value? Och svaret var ja. Så han hade investerat både i Alphabet och Meta.
Mm.
Och med de orden, spännande resa. Kul att wrappa ihop det.
Mm. Det var det.
Definitivt.
Vi hörs igen nästa vecka.
Tack.
Stort tack för att du lyssnade på det här.